Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här avsnittet är sponsrat av Estecare. Och Helena, hur ofta får vi frågan hur man egentligen kan få hjälp med gynekologiska problem digitalt? Podden är sponsrad av Estecare, vårt företag där man kan träffa specialister inom kvinnovård via digitala möten. Alltså vart man än befinner sig i landet.
Ja, den frågan får jag ju ofta, både från kollegor och från kvinnor runt omkring mig. Men går det verkligen att få gynhjälp digitalt? Och det är klart att innebär ditt problem att du behöver göra en gynundersökning, då ska man inte söka digitalt. Men det finns väldigt mycket som går att lösa genom att lyssna på kvinnan. Till exempel klimakteriebesvär, PMS, oregelbunden mens, rikliga blödningar, mensvärk, smärta vid samlag. Det finns jättemycket som vi kan hjälpa dig med genom att lyssna på vad du har att berätta och hur det är för dig och hur det har varit under en lång tid tillbaka.
Och när vi började utreda det här så visade det sig att kvinnovården är ju faktiskt väl lämpad för digital vård.
Ja, och det här upptäckte ju jag, för jag började ju jobba digitalt på mitt sjukhus där jag jobbade tidigare. Jag började jobba digitalt där under pandemin och då insåg jag, men oj vad det här är effektivt. Hur vi liksom kan ta hand om kvinnor på ett väldigt lätt sätt genom att sortera de patienter som inte behöver en fysisk undersökning, att de då får träffa en läkare digitalt. Mm. Och det sparar ju också plats och tid för de kvinnor som faktiskt behöver en fysisk undersökning att träffa någon på plats. Och det här var ju våran tes från början, att det finns väldigt mycket att göra digitalt. Mm. Och den har ju bara bekräftats av alla de tusentals patienter vi har haft på Estecare.
Och det är ju mycket patienter som har problem med klimakteriet eller mensbesvär, eller för att inte tala om postpartum. Tänk vad skönt att kunna ta ett digitalt amningsrådgivningsmöte med en barnmorska hemma från soffan i ditt hem istället för att behöva resa någonstans för att få exakt samma hjälp egentligen.
Mm. Och jag kan tycka till och med ibland att det är bättre att ta det digitalt än fysiskt av den anledningen att när man träffar någon digitalt, då är det vad kvinnan berättar som spelar någon roll. Det är inte vad jag ser när jag undersöker. För att PMS och klimakteriebesvär, det är ju vad berättar du för mig? Hur kan jag hjälpa dig? Och inte hur det ser ut vaginalt när jag gör en undersökning.
Mm.
Så att det digitala mötet tvingar liksom fokus på vad kvinnan berättar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så ibland kan jag känna till och med att det blir ett bättre möte av att man ses digitalt. För att man har inte det här liksom hela tiden så att nu måste vi göra en gynundersökning, vi hinner inte prata längre.
Mm. Ja, det är jättebra. Så att det du kan göra är att du kan ladda ner appen Estecare via App Store eller Google Play. Och så kan man enkelt boka ett möte där. Till och med imorgon kan det säkert finnas tider.
Så vi ses i Estecare-appen. Välkomna!
Hej då!
Hej, välkomna till Gynpodden. Idag ska ni få träffa en gammal kändis här hos oss som ni har lyssnat till många gånger och som är vår mesta gäst. Nämligen överläkare och docent Helena Kopp-Kallner. Välkommen.
Men tack snälla.
Helena, när det kommer riktiga gynämnen som efterfrågas, då är du the person we go to, för du sitter liksom inne med alla svar. Och idag är det ett sånt ämne.
Ja, idag är det ett ämne som jag verkligen brinner för. Så det är roligt att vara här och prata om det, tycker jag.
Ja, vi ska prata om riklig mens. Och i olika åldrar och lite definitionen av när blöder man för mycket och vad beror det här på och vad kan vi göra åt det? Och vi har också samlat in frågor från vårt Instagram. Det finns ju jättemycket frågor om det här. Och det här är också patienter som du och jag, Helena, träffar på våran mottagning hela tiden. Det här liksom är en jättevanlig typ av patient hos gynekologen. Och jag tror ändå, Helena, att det är superunderdiagnostiserat.
Verkligen.
Att de flesta kvinnorna går runt med väldigt riklig mens och tror att det ska vara på det sättet. Så att, låt oss reda ut begreppen och orsaker och vad man kan göra åt det.
Yes.
Då kör vi igång. Helena, vad är ett bra mått på att veta om man blöder normalt eller för mycket?
Det finns inte liksom ett enskilt mått, utan det är flera olika saker som man brukar säga då. Liksom att man, till exempel att man behöver använda mer än ett medelstort mensskydd överhuvudtaget. Då blöder man sannolikt för mycket. Det här med att använda nattbinda, dagtid och så vidare, det är inte normalt. Då blöder man för mycket. Sen finns det också att man tittar på längden på menstruationsblödningen. Att blöder man mer än 7 dagar, då är sannolikheten mycket, mycket större att man blöder för mycket. Om man blöder klumpar, då är sannolikheten mycket stor att man blöder för mycket. Så att sådana saker, om man någonsin blöder igenom sina skydd, då blöder man sannolikt för mycket. Och det är liksom, när man pratar om riklig mens, då pratar man ju gärna om så här, ja, det är 80 milliliter, det är liksom så. Jag menar, det är ganska svårt att mäta 80 milliliter om man inte använder menskopp. Menskopp är ju en väldigt bra sak då, för då kan man ju verkligen titta på hur mycket blöd är liksom. Men de flesta än idag använder ju inte menskopp. Så då blir det där 80 milliliter, det blir liksom lite tramsigt nästan, så att säga. Så här, blöder du mer än 80 milliliter? Utan då är de här andra sakerna som vi pratar om.
Mm. Ett mått som jag brukar också ta upp är det att om man måste gå upp på natten och byta skydd, man liksom blöder igenom på natten och måste gå upp och byta, det är också för mycket.
Ja, och det är ju för att då måste man ju gå upp och byta, för annars blöder man igenom liksom. Så att det hänger ju, det är ju det där med att blöda igenom. Det ska man liksom aldrig göra. Och jag tror att det är jättesvårt så här när man pratar om riklig mens, då pratar ju folk väldigt liksom, alltså, vad är en normal mens? Vad är gränsen för en riklig mens? Och då ska man ha klart för sig att när man liksom tittar på vad som är en medianblödning, alltså så mycket som de flesta blöder, så blöder de flesta mindre än 0,5 deciliter på hela sin menstruationstid. Så att medelmängden, eller medianmängden är det faktiskt, den är runt 40 milliliter. Det är väldigt, väldigt lite. Och då ska man ha klart för sig att gränsen då för att blöda för mycket, det är alltså 80 milliliter. Och den är ju satt ganska frikostig egentligen. Alltså det är väldigt få som blöder så mycket. Det är bara ungefär 5-15% som blöder mer än 80 milliliter. Men redan blöder man mer än 0,5 deciliter, då är man, då blöder man mer än de flesta faktiskt.
Men och vad är konsekvensen av att blöda för mycket, förutom att det är himla jobbigt att blöda genom skydd och så?
Ja, när man tittar då på konsekvenserna, så kan man ju dela upp det då i dels medicinska konsekvenser och sedan då mera livskvalitetskonsekvenser. Och när man tittar då på de medicinska konsekvenserna, då är det ju just då att man får till exempel järnbrist eller till och med då blodbrist, alltså, det vill säga anemi då, som är det medicinska ordet. Det betyder alltså att man har för få röda blodceller eller för lite hemoglobin, för lite syreupptagningsförmåga i blodet jämfört med vad man egentligen skulle ha. Och det får ju med sig då att man till exempel blir tröttare. Man orkar inte lika mycket, man kanske inte orkar träna lika mycket, man känner sig svimmig när man kliver upp på morgnarna, man kanske känner sig svimmig när man går upp för trappor och så vidare och sådana saker. Så att det är ju liksom de rent medicinska konsekvenserna. Och sen har man också börjat titta på det här med betydelsen av järndepåer, alltså att man har tillräckligt med järn i kroppen när det kommer till saker som också depression och det man kallar för kognitiv förmåga, det vill säga förmågan att lära sig nya saker och ta till sig nya saker, att vara liksom alert i sinnet kan man säga. Och där ser man då att mängden järn som man har i kroppen har betydelse då för liksom hjärnans förmåga. Så att det är ju de rent medicinska konsekvenserna, och då kan det ju till och med, det kan ju bli farligt. Alltså får man blodbrist och så, folk bara, ja men det är inte så farligt att blöda för mycket, men jag brukar hävda att det är faktiskt livsfarligt. Jag hade en patient som hade så lågt blodvärde så att hon cyklade och hade sitt barnbarn i en cykelstol bak till. Och svimmade när hon cyklade upp för en backe. Och de liksom ramlade med cykeln och liksom sådär. Jag tycker visst att det kan bli farligt. Man kan svimma och slå huvudet i badrummet. Eller svimma överhuvudtaget och slå huvudet i saker och ting och så. Så jag tycker nog att det är ganska farligt att blöda för mycket faktiskt.
Mm. Ja, jag håller med. Men också tänk den livskvaliteten som blir sänkt givet de här symptomen som du säger. Bara det att man går runt och är trött hela tiden eller...
Och då tittar man ju liksom då på mera livskvalitetsmått, det vill säga om kvinnor till exempel avstår från att göra saker. Och då, det kan vara allt ifrån att man avstår från att ha samlag, till att man avstår från att umgås med sina vänner, till att man avstår från att liksom följa med barnen till simhallen eller ha viktiga möten på jobbet för man är orolig för att man ska blöda igenom, och man planerar sina resor utifrån sin menstruationscykel och får panik när man inser att man kommer att ha mens på resan och så vidare. Så att där, och då pratar vi ju mer om livskvalitetssänkning då, men den är ju påtaglig, och det vet man ju verkligen att riklig mens påverkar kvinnors livskvalitet enormt negativt. Man har och så blir det den här liksom, nu verkar det vara en skröna i för sig, man kan tydligen inte koka grodor långsamt genom att öka vatten, liksom öka värmen på vattnet påstår de. Men när det kommer till riklig menstruation så känner jag verkligen, som träffar väldigt många av de här patienterna, att det är precis det handlar om. Att man anpassar sig gradvis till en ständigt ökande menstruationsmängd. Tills någonting avgörande händer. Till exempel att man blöder igenom sig på ett möte och liksom folk talar om för dem bara, men så här kan du inte ha det. Då plötsligt blir det som ett uppvaknande. Så bara, men gud, vad har jag hållit på med alla dessa år? Och så där, jag minns särskilt en kvinna som liksom just kom till mig en sommar. Hon hade varit med i en studie som jag hade just, som handlade om riklig menstruation. Och så kom hon och sa, ser du vad jag har på mig? Och då hade hon liksom vita jeans på sig. Hon bara, jag har inte haft vita kläder på 10 år. Och liksom, hur glad hon var då. Så att, det här med livskvalitet är ju verkligen påtagligt.
Ja. Men du, jag hade en patient som, hon jobbade som vd på ett stort företag. Och hon hade en assistent på sitt jobb. Och under hennes menstruation så var assistentens viktigaste arbete var att hon skulle se, när hon reste sig från mötena så skulle hon se att hon inte hade blött igenom sina brallor. Alltså det är så här, alltså ja, det är ju alltså det här man kan lägga in så mycket i det här också, men vad vi kvinnor liksom är vana vid, vad vi ställer upp på, vad vi liksom står ut med. Ja, du vet, och sen så på något sätt också så här att ja, men vet, så här, jag hjälper dig, eller den här assistenten liksom hjälpte henne och hade koll på liksom hennes mensblödning. Det var, ja, man blir ju väldigt liksom ledsen, men hon fick ju hjälp och det blir ju jättebra då.
Ja, exakt. Och finns det ju verkligen hjälp att få. Det finns ju så många olika behandlingar att välja mellan. Och alla fungerar.
Vi återkommer till det här. Precis. Men du, vi börjar med de unga tjejer. När man börjar menstruera, kanske mellan 10, 11, 12, 13, 14 år. De kan ibland ha väldigt rikliga cykler. Vad beror det på?
Ja, det är ju så att när man börjar få menstruationer, precis som när man börjar närma sig slutet av den reproduktiva perioden, det vill säga när man närmar sig klimakteriet, då är det lite svajigt med hormonerna. Och det här svajigheten i hormonerna gör ju att det går inte en tydlig signal från hjärnan till kvinnans äggstockar att nu ska du få ägglossning. Och det gör att slemhinnan byggs då på en väldigt, väldigt lång tid, så att man har bara en liten äggblåsa som ligger där och pyr, så att säga. Men den liksom växer inte tillräckligt mycket. Och det innebär att kroppen producerar då enbart östrogen. Och under tiden då som kroppen producerar det här östrogenet så byggs då slemhinnan upp. För den svarar på östrogenet. Den tänker så här, åh, nu ska jag bygga upp mig och bli fin och fluffig här. Så. Men det som händer är att den blir bara finare och fluffigare och blir jättetjock. Och då till slut så förstår kroppen att det här är ju inte hållbart, utan jag måste ju börja blöda, den här slemhinnan måste ju blöda ut på något sätt. Och då kan man få de här enormt rikliga och väldigt långdragna blödningar då, som på vårt fikonspråk då kallas för anovulatoriska blödningar, det vill säga det är en blödning utan en ägglossning, betyder ju det. Och de blödningarna är alltså då vanligast när i början när man precis börjar menstruera och vanligast precis när man håller på att ska sluta menstruera. Så att de kan bero på det, och då kan det vara så att man, en del har aldrig en sån blödning, de bara börjar menstruera och sen är det som en klocka, liksom, dunk, 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 rallar det på, liksom, det är helt normala menstruationer. Och andra, de får liksom en blödning och så kommer efter ett halvår kommer en jätteriklig blödning och så efter ett halvår till kommer en jätteriklig blödning och så. Och då kan det bli alltså att den här tonåringen som det ju oftast är får en väldigt negativ bild av menstruation och av att vara kvinna. Ofta är också de här menstruationerna mera smärtsamma. Och då tycker jag att det är jätteviktigt att man som förälder till en sån tjej kanske faktiskt söker hjälp på ungdomsmottagningen, om inte annat så för att den här tonåringen ska få prata av sig och få information om vad är det så här, varför är det så här, kommer det vara så här alltid, är det något fel på mig och så. Ungdomsmottagningen är ju otroligt duktiga på just det här med menstruationsproblem liksom i början av menstruationskarriären, så att säga. Så det tycker jag är jätteviktigt. Och ibland träffar jag också de här tjejerna då som kommer på remiss då, för att de tycker att det är så fruktansvärt jobbigt med menstruationen. Och det är också en grupp som ofta tycker att det är väldigt, väldigt jobbigt med menstruationen. Det kan ju särskilt vara tjejer med neuropsykiatriska funktionshinder, som till exempel autism. Då är det väldigt vanligt att man tycker att det är väldigt jobbigt med menstruation, att det liksom inkräktar på en, och jag tycker att det är jobbigt med blod och så. Inte alla, absolut inte alla. En del tycker att det är helt okej, men man ska som förälder vara uppmärksam på det, tycker jag, och söka hjälp om man känner att det här med mensen börjar bli ett problem. Liksom. Det finns ju de som vägrar gå till skolan till exempel när de har mens och så. De vill inte gå på skoltoaletter och och så får det ju inte vara. Och så ska det inte vara att vara kvinna.
Nej, och vad finns det för, verkligen inte, men vad finns det för behandling till de allra yngsta kvinnorna? De som är då precis nyblivna, liksom kommit in i puberteten och blöder mycket. Det kan ju också vara, Helena, att man från första menstruationen har en riklig regelbunden mens. Det behöver inte vara att det alltid är anovulatoriska cykler heller, utan att de har riklig mens helt enkelt.
Ja, men det är väldigt ovanligt ändå att det är liksom så att man från början har en väldigt, väldigt riklig mens. Då ska man ju mera tänka att man kanske har också, särskilt om mamman var likadan från början eller någonting sånt, och man kanske ska tänka på att det kan vara någon blödningsrubbning. Och då är det också viktigt att man går till ungdomsmottagningen så att man får prata om liksom det här. Så man ska liksom inte tänka så här alltid att bara, ja, så här har jag haft det och då kommer mina barn ha det så och då är det normalt. Utan man måste också reflektera över vad det som jag själv upplevde, var det verkligen normalt? Och läsa på, tycker jag, som förälder. Så att man ska inte alltid ha sig själv som måttstock. Det kan vara så att ens egen måttstock är lite skev från början faktiskt.
Och vad finns det för behandling för de här tjejerna?
Jo, men det finns ju, alltså det man har brist på, det är ju då själva ägglossningen och det som kommer efter ägglossningen. Och efter ägglossningen så bildas det då en gulkropp, och det är den här gulkroppen då som tunnar ut slemhinnan och som ger signalen att nu är det dags att börja blöda ordentligt, så att man får en liksom effektiv och kortvarig avstötning av slemhinnan. Och det vi gör då helt enkelt är ju att vi konstgjort ger en sån här gul kropp. Så att har man bara upplevt det här en gång och tycker att det var jobbigt, men det är bara en gång och så, då ger man ofta en kortvarig kur på 10-12 dagar då med sånt här gul kroppshormon som man tar. Och då får man då den här effektiva avstötningen. Så vi imiterar kroppens egen lilla gulkropp, gör vi. Och är det då så att man har att det här händer flera gånger, då vill man ju gärna ge en behandling som är mera långvarig och som ser till att det här inte händer upprepade gånger. Och då blir förstahandsbehandlingen är då att ge kombinerade p-piller. Man kan också bara behandla de här blödningarna med till exempel smärtstillande läkemedel som till exempel Ipren. Och det låter lite konstigt, vadå smärtstillande läkemedel mot blödningar, men det är faktiskt så att menstruationen är en inflammatorisk process. Så att det är en inflammation i livmodern som leder till, som liksom är en konsekvens av den här avstötningen av livmoderslemhinnan. Och då kan man faktiskt behandla blödningar ganska effektivt med antiinflammatoriska läkemedel då, som till exempel Ipren eller liknande preparat.
Så det dämpar inflammationen?
Mm. Ja. Mm. Ipren minskar faktiskt alla mensblödningar hos alla kvinnor, men särskilt hos dem då med riklig mens. Och man kan också ge blodstillande läkemedel som heter cyklokapron eller tranexamsyra är det medicinska ordet. Och de kan man köpa receptfritt på apoteket. Så att man bör få, tycker jag, information om alla de här tre behandlingsmodaliteterna eller typerna. Och sedan välja då utifrån det man tycker passar bäst för just mig eller mitt barn då.
Mm. Men, och det finns inga risker med att sätta en tjej så ung som 13 år på kombinerade p-piller?
Absolut inte, utan man måste skilja på biologisk mognad och mental mognad. Så att även om man som 13-åring inte är vuxen ur ett liksom mentalt och juridiskt perspektiv, så har man väl menstruerat, då är man en vuxen biologisk kvinna. Så den biologiska åldern, det är den som vi tar hänsyn till. Och har man börjat menstruera, då är man vuxen och då kan man få alla typer av behandlingar. Så att det skiljer sig inte om man är liksom 22 eller om man är ens 10,5 faktiskt. Utan har man börjat menstruera, då är man biologisk kvinna och då finns det alla behandlingsmöjligheter.
Men frågan är ju, det finns ju ändå en skepsis det här mot att sätta in p-piller på unga tjejer. Frågan är ju ofta så här, men hämmar det inte utvecklingen ändå av den biologiska kroppen att sätta in det på en 11-åring?
Nej, svaret är nej. Det gör inte det. Så att det behöver man inte vara orolig för. Utan den biologiska utvecklingen, den är färdig då när man har fått sin första mens. Så att den hämmas inte. Det finns ingen nedre åldersgräns, utan åldersgränsen... Den har alltså att göra med den biologiska åldern och inte den kronologiska åldern. Det vill säga, det är inte en siffra. Mm.
Jag skulle vilja hoppa över till klimakteriet direkt. Eftersom det ändå kan vara lite snarlikt då. Och då har vi pratat om att det är de här anovulatoriska cyklerna som kan vara en anledning till att kvinnor då som är kanske från 45 år och uppåt, ibland tidigare också, att man får väldigt, väldigt långvariga och väldigt rikliga blödningar. Och jag har ju berättat tidigare i den här podden att när man jobbar på gynakuten så händer det ju med jämna mellanrum att de här kvinnorna kommer in och blöder så mycket att de läggs in för en blodtransfusion för att man har så lågt blodvärde. Så att det här är ju inte, på tal om det är farligt eller inte, det är ju inte... Det är ju inte ofarligt att blöda väldigt mycket, väldigt länge. Men om vi kommer in på behandling på de här kvinnorna, vad rekommenderar du där då?
Då hamnar man ju i en helt annan sits, tycker jag, när det är kvinnor i den åldern. Då är det ju inte framförallt kombinerade p-piller som är behandlingen, för då är man faktiskt för gammal för det.
Varför då?
Jo, för kombinerade p-piller ger ju en ökad risk för blodpropp. Så är det ju bara. Och ju äldre man blir, desto högre risk för blodpropp har man. Sen finns det många andra faktorer också som påverkar risken för blodpropp. Som framförallt då till exempel kroppsvikt då i förhållande till längden. Som är en viktig fråga. Och också ärftlighet och sådana saker. Så det är ju någonting man behöver ta hänsyn till. Men generellt sett så kan man ju säga då att en tjej som liksom är 13 år gammal, hon har ju en extremt låg risk för blodpropp. Och en kvinna då som är 47, hon har ju en betydligt högre risk för blodpropp. Det är bara liksom ren biologi. Utan då är det ju andra behandlingar som står till bud. Så då är det ju framförallt då till exempel p-piller utan östrogen. Men sedan så finns det också för kvinnor då som är 45 år gamla är ju oftast förbi barnafödande ålder. Och det innebär ju också att vi kan ge olika behandlingar som är rent operativa, alltså som är operationer också. Och där finns det ju allt ifrån väldigt liksom minimalinvasiva metoder som görs som dagoperationer till då lite mer drastiska ingrepp som till exempel faktiskt att operera bort livmodern då. Så att det finns, då har man fler behandlingsmöjligheter än till de här riktigt unga tjejerna, där man ju strävar efter att bibehålla fertiliteten förstås.
Mm. Och en behandling som är ju väldigt effektiv, det är ju NovaSure.
Ja, precis.
Kan inte du berätta bara kort om den?
Ja, NovaSure är ju en behandling där man i lokalbedövning går in i livmodern. Och inne i livmodern så fäller man ut ett nät som ser ut som liksom en solfjäder, kan man säga. Och det här nätet då, det genererar då värme. Och det gör att man bränner bort det ytligaste lagret av inte bara själva livmoderslemhinnan, utan precis liksom lite in i muskeln. Och det innebär att man dödar av alla de cellerna som genererar livmoderslemhinna. Så att livmodern kan efter det här ingreppet då inte generera någon livmoderslemhinna. Och så blir det som ett sår inne i livmodern. Och det gör att själva livmodern läker ihop helt enkelt. Så att, vad ska man säga? Det finns ingen livmoderhåla kvar efter det här ingreppet.
Livmoderslemhinnan ärrar ihop.
Precis, den ärrar ihop helt. Och det gör ju då att man inte heller blöder. En del kvinnor då, de kan fortfarande blöda från till exempel själva livmodertappen. Men då blöder man ju oerhört sparsamt då varje månad. Och sen i vissa fall så är ju faktiskt inte behandlingen helt effektiv, utan liksom livmoderslemhinnan växer ändå tillbaka på något sätt. Kroppen är ju liksom helt fantastisk, man begriper inte hur det går till liksom. Men och då kan man börja få rikliga menstruationer igen. Och då är det väldigt svårt att göra om ingreppet då, tyvärr. För att då är det ofta en del av livmoderhålan liksom, som har genererat. Men det är en oerhört effektiv behandling och det görs som en dagbehandling. Den är ju verkligen populär. Jag skulle vilja påstå att den är lite underutnyttjad.
Jag skulle också vilja påstå det. Det är så många som aldrig hört om den.
Nej.
Faktiskt. Så att, den slår vi ett slag för. NovaSure, fråga din gynekolog om du har rikliga blödningar och är förbi barnafödande. Helena, ibland så kan ju kvinnor ha en mera normal mens. Och sen helt plötsligt vid någon given tidpunkt i livet så liksom ökar mensen. Och man börjar blöda mer och mer. Och till slut så har man liksom en jätteriklig mens. Vad beror det på?
Ja, säg det den som vet, tänkte jag säga. Men man vet ju att det blir vanligare och vanligare med riklig menstruation ju äldre man blir. Och det finns ju mängder med olika teorier bakom det här. Det kan vara liksom att man ändå har små muskelknutor som sprids i hela liksom livmodern, eller att man ju äldre man blir kan man också utveckla såna här saker som till exempel myom då, som är godartade muskelknutor i livmodern och som påverkar hur mycket man blöder. Man kan också utveckla en sjukdom som heter adenomyos, som är där livmoderslemhinnan liksom växer in i livmodermuskeln på ett väldigt konstigt sätt som man inte begriper varför det händer. Det vet ju ingen. Men det leder då till också väldigt rikliga blödningar och ofta också kraftiga menstruationssmärtor. Men det finns också det som vi... På fikonspråk finns det ett ord för allting. Så när doktorn inte har en aning, då kallar man det för idiopatisk. Så det är väldigt fint ord för att säga att vi har ingen aning om varför du blöder så mycket. Du idiopatisk riklig mens då. Och det är ju faktiskt ändå väldigt vanligt. Och då vet vi inte varför. Vi har ingen aning.
Nej. Men då kan man väl säga att hittar man inga orsaker, man hittar inte adenomyos, man hittar inte myom, man hittar inte några cellfällor, man hittar ingenting. Eller polyper eller sådär. Då får man liksom behandla den här rikliga blödningen. Exakt. Även fast man liksom inte får en adress till varför blödningen helt plötsligt ökade.
Exakt, och det är ju väldigt sällan som vi egentligen har en väldigt orsaksspecifik behandling. Alltså att vi liksom tar bort en orsak till behandlingen. Det är ju om man möjligen har ett stort myom som man kan operera bort, eller att man har en så här liksom slemhinneutväxt då som kallas för en polyp, att man kan ta bort den. Sådana saker, då kan man ju ofta bota kvinnan så att säga. Man har tagit bort orsaken till att hon blöder så mycket. Men oftast är det ju faktiskt så att vi behandlar symptomet. Alltså att sjukdomen är inte så farlig och den låter vi bara vara. Utan vi behandlar symptomet, och det är den rikliga menstruationen. För det är ju det kvinnan har besvär av.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer.
Mm. Jättebra informationssida. Den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst.
Mm.
Och det vi tänkte prata om idag, det är att det finns någonting som heter samtalsguide på den här sidan.
Mm.
Och det är ett formulär där man får en massa frågor, till exempel så här, att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig, eller ibland svårt, eller inte min grej.
Mm.
Eller om jag blev gravid nu och så vidare. Liksom. Så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan du träffar din gynekolog eller barnmorska. Så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet.
Ja.
Så man kan fylla i den på den här hemsidan, så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den.
Ja. Jag skulle säga att det verkar ju som att det är framförallt 4 kategorier som är väldigt viktiga. Och sen, sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och sådär, och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är, eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen.
Mm.
Hur viktigt det är att man inte blir gravid.
Mm.
Användning av hormonella preventivmedel. Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Mm. Så det verkar som att det är de 4 kategorierna som man bör fundera på innan man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog, och då är man väl förberedd.
Mm. Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går till en barnmorska eller gynekolog, då kommer ni få mycket bättre hjälp. För att det här är liksom ingenting som bara finns i en, utan man måste liksom fundera lite på så här, vad är viktigt för mig? Vill jag ha mens eller inte? Och så vidare. Så att gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här
samtalsguiden.
Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om preventivmedel.
Den är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket.
Tack. Är det inte dags att nämna Mirena spiralen nu, som vi alltid pratar om?
Jo, det är ju också en oerhört effektiv behandling. Det går ju då under... det är ju en hormonell behandling. Och då kan man säga att när man ger då gulkroppshormon, som vi pratade om tidigare, den här gulkroppen som kommer efter ägglossningen, som ska ge den här tydliga signalen, då är det så att gulkroppshormon, när man ger det under en kort tid, då mognar det ut livmoderslemhinnan, så att livmoderslemhinnan blir mottaglig för ett ägg och man kan bli gravid och alltihopa. Men ger man gulkroppshormon under en längre tid, då tunnar gulkroppshormonet ut livmoderslemhinnan, så att livmoderslemhinnan blir väldigt tunn. Och det är ju det som är verkningsmekanismen bakom att till exempel ge kombinerade p-piller eller att ge p-piller utan östrogen. Det är att man tunnar ut livmoderslemhinnan, och då blir det alltså väldigt lite som kan blöda ut. Men det absolut mest effektiva sättet att ge det här gulkroppshormonet på, det är ju då genom att sätta in en hormonspiral. Då blir det oerhört höga mängder av gulkroppshormon precis i livmoderslemhinnan. Så den blir jättetunn. Medan då väldigt, väldigt lite av hormonet går ut i blodet. Så att det är en liksom, huvudsakligen liksom, lokal behandling. Och det är ju den mest effektiva metoden vi har. Den minskar ju blödningarna med över 90% då, med den största hormonspiralen vi har då, som heter Mirena eller Levocert One. Då. Båda de två spiralerna.
Ja, Men och då är det ju många som ändå är lite oroliga för hormoner. Och så tänker man så här, kan jag inte välja den som har lite mindre hormon då? Till exempel Kylena-spiralen eller Jades-spiralen. Vad brukar du säga på det, om det?
Men man kan testa och se om man är nöjd och minskar menstruationsblödningarna tillräckligt mycket. Men man ska komma ihåg att effekten just på blödningsmängden och blödningslängden är dosberoende. Så att det är ju varken Kylena-spiralen eller Jades-spiralen är ju studerade för att titta på hur mycket menstruationsblödningarna minskar. Det enda man har tittat på det är hur länge man blöder. Man har tittat på hur ofta man blöder. Och man har tittat på hur många som inte blöder alls. Och då ser man ju en direkt dosberoende effekt. Så att med Jades-spiralen så blöder ju de flesta varje månad. Och man blöder några dagar. Så. Medan med Mirena-spiralen då så är det betydligt färre som blöder varje månad. Och man blöder också kortare tid och blöder mindre. Så att det är liksom, det är en dosberoende effekt. Så är det.
Men Bayer som gör hormonspiralerna. Jag fick höra vid något tillfälle att Mirena-spiralen, den systemiska effekten av en hormonspiral, alltså den hormondos som går ut i kroppen motsvarar ungefär ett p-piller i månaden. Om man kunde översätta det. Det är ju en extremt låg dos.
Ja, det är en extremt liten mängd som går ut. Det stämmer ju absolut. Men det är fortfarande så att det finns en liten grupp kvinnor som känner av det här. Men jag tycker inte, har man känt av att man har haft negativa, till exempel humörbiverkningar eller andra biverkningar av p-piller, då ska man inte vara rädd för att testa en hormonspiral. Därför att de allra flesta som ändå har upplevt negativa bieffekter av p-piller, de mår alldeles utmärkt på hormonspiralen. Det är en pytteliten grupp som får biverkningar av hormonspiralen. Och den absolut vanligaste biverkan, det är faktiskt akne. Och då är det så att just de här största spiralerna, deras kapsel är lite annorlunda utformad jämfört med Kylena och Jades-kapseln. Så att deras kapslar har en så kallad burst-effekt. Det vill säga att de utsöndrar mycket, mycket mer hormon de första tre månaderna. Och det är just för att man snabbt ska komma upp i en hög dos i just livmoderslemhinnan för att få ett bra blödningsmönster. Det är liksom enda syftet med det. Men det innebär också att det går ut mera hormon i blodet just de första tre månaderna. Och det kan då göra att man får lite akne, lite bröstspänningar. Det är det absolut vanligaste, akne och bröstspänningar. Som kommer då de första tre månaderna. Och då ska man liksom hänga i och veta om det. Att det här går ju över hos de allra flesta. Och sedan så är det ju så att hormonmängden, den minskar stadigt under tiden som man använder hormonspiralen. Så att känner man så här att ja, det blev bättre men det blev inte riktigt bra. Då kan man vänta tre månader till. Och då vet man med sig att då kommer liksom hormondosen att sjunka gradvis. Och sen så kommer man ofta ner då i en dos som man verkligen tolererar. Och så kan man ha spiralen i 8 år. Så att det är ju rätt bra.
Det är jättebra. Den är förlängd nu till 8 år, Mirena-spiralen. Helena, kort. Är mensvärk kopplat till mensens, liksom, hur riklig mensen är?
Ja, det är det. Det är alltså betydligt vanligare med mycket mensvärk om man har en riklig mens. Och det har ju att göra med den här inflammatoriska processen. Så att det blir ju mer mens du har, desto kraftigare inflammation blir det. Så att det är kopplat till varandra.
Finns det några risker med att ta bort mensen helt då, som till exempel med Mirena-spiralen, att man kanske blir helt blödningsfri, eller om man käkar ihop kartorna på p-pillerna och inte har några blödningar?
Nej, det finns inga medicinska risker med det överhuvudtaget faktiskt, utan tvärtom så finns det ju stora medicinska fördelar. Och det är ju just det här vi pratade om, att man jag får ett högre blodvärde till exempel och blir piggare. Och det är faktiskt så att även om man har en helt normal mens, så tar man bort mensen på en kvinna som har en helt normal mens, då höjer man hennes blodvärde alltså. Inte så himla lite heller. Så att just om man liksom håller på med uthållighetsidrotter och sådana saker, så finns det ju enorma fördelar med att ta bort mensen sannolikt. Alltså att man får bättre syreupptagningsförmåga, man får bättre blodvärde. Så att nej, det finns, det är ju någon slags myt liksom att ja, att man, det ska liksom bli långsiktiga konsekvenser, eller tar man bort mensen kan det bli svårt att komma igång igen och såna saker. Men det är bara myter. Det finns ingen sanning bakom det faktiskt. Det vill jag vara jättetydlig med. Utan tvärtom, så all tillgänglig kunskap vi har idag säger att det är bra att inte menstruera. Sen får man välja själv.
Ja, sen får man välja själv. Det får man alltid göra. Men finns det några tillfällen när man bör ha mens?
Nej, det tycker jag inte. Och det är väl om man ska bli gravid då. Det är ju svårt att ta bort mensen.
Det blir
tufft.
Ja, men det är enda gången som man måste ha mens.
Ja, eller man måste ju helst inte ha mens. Man kan ju bli gravid på första ägglossningen också efter att man har slutat.
Ja, om man har tur.
Men vill man bli med barn, då kan man ju inte ta bort ägglossningen. Så är det ju. Då kan man inte heller använda något preventivmedel. Så att, och det är ju tufft för kvinnor då som har en väldigt, väldigt riklig mens eller har fruktansvärt svårt mensvärk och så. Som är endometriospatienter eller adenomiospatienter då. När de ska försöka bli gravida. Och då får man ju försöka jobba på andra sätt med andra typer av läkemedel. Det är kanske lite beyond idag. Men jag tycker personligen att om man vet med sig att man har haft en väldigt riklig mens eller har väldigt mycket mensvärk och så funderar man över graviditet, då tycker jag att det är bra att man kontaktar en gynekolog innan och knyter upp sig mot en gynekolog för att kunna få rätt stöd under den processen. För att det kan vara jättejobbigt. Och då är det bra om vi har viss hjälp vi kan erbjuda, man kan få särskilda smärtstillande läkemedel som man kan ta just under den perioden man försöker bli med barn och sådana där saker. Så att det tycker jag. Ta gärna kontakt med en gynekolog om du har det så.
Verkligen. Du Helena, nu går vi vidare till frågorna som vi har fått in på vårt Instagram. Och första frågan är faktiskt relaterad till just det vi pratar om nu. Riklig mens, myom och graviditetsönskan. Vad göra?
Ja, när det gäller då de här godartade muskelknutna i livmodern som myom då. Då måste man titta. Det går liksom inte att säga så här. Har du myom ska du göra på det här viset. Utan det har jättemycket att göra med var sitter ditt myom och hur stort är det? Och vad har du för besvär? Så det går inte att ge ett lätt svar på den frågan. Generellt sett så kan man säga då att myom som sitter i livmoderhålan eller väldigt nära livmoderhålan, så att livmoderhålan ändrar form på grund av myomet, de ger ju betydligt mer bekymmer i form av rikliga blödningar. De kan också ge fertilitetsproblem. Så att vet man med sig att man har myom och planerar en graviditet, då tycker jag också att man ska uppsöka en gynekolog innan och titta på var sitter det här myomet då? Ska jag försöka bli gravid med det här myomet? Eller ska man kanske faktiskt ta bort det här myomet innan? Och när det gäller myom då så är vi ju väldigt, vi vill bara ta bort verkligen myom som vi tror är ett bekymmer. Oskuret är bäst, även om vi är kirurger och älskar att operera, vi gynekologer, så är det ändå så att oskuret är bäst och det ska man ha respekt för. Så man ska få bra rådgivning, tycker jag. Och också lägga upp en plan att vad gör vi om man inte blir gravid? När ska vi liksom behandla och så? Medans då myom som sitter mera utanpå livmodern, de kan ju vara ganska stora utan att vi tycker att man ska göra någonting åt dem alls. Så att det är inte så lätt att svara på den frågan, utan jag tycker man ska gå till en gynekolog om man vet med sig att man har myom och planerar graviditet, om man känner att man inte riktigt vet var myomen sitter och så. Så att man får bra information.
Bra svar. Mens i 8 dagar och 37 dagars cykel. Är det för lång mens och cykel?
Ja och ja. men är det ett problem? Kanske inte. Ju längre cykel man har, desto större tid har man ju på sig att bygga upp sina järndepåer inför nästa menstruation. Så ser det ju ut. Så att ju längre cykel man har, desto större tolerans har man för att blöda mycket. Så är det bara. Och ju kortare cykler, desto mindre tolerans har man för att blöda mycket. Och det har ju också att göra med hur mycket du blöder under de där 8 dagarna. Så att ja, men här kanske man då skulle till exempel ta och kolla ett liksom sån här ferritinvärde som är liksom järndepåer, hur mycket järn har jag i hela min kropp, och sedan kontrollera ett blodvärde och då göra det efter menstruationen och innan menstruationen och se hur fungerar det här, och sen då beroende på vill du ha behandling, vill du ha det så här, vill du leva så här, vad finns det för andra behandlingar och sådana saker. Det är inte one size fits all, utan det här är läkekonst. Det här är det måste prata med en doktor som kan ställa rätt frågor och ta rätt prover och så. Så ja.
Mm. Mirena fungerar inte mot min mens. Jag är 50 år, jag blöder hejdlösa mängder, jag har inga myom. Tips?
Ja, det är en bra fråga. Och för det första då så måste man titta då på, sitter spiralen rätt? Alltså, har man stött ut spiralen? Finns den kvar? Det är nummer ett alltså. Och är det så att den sitter rätt, då tycker jag att då ska man just titta efter till exempel sån här adenomyos. Det vill säga där livmoderslemhinnan växer in i själva livmodermuskeln. För då vet vi att det blir mer svårbehandlat med framförallt om Mirena spiralen. Den når liksom inte in till de här körtlarna inne i själva livmodern. Och då kan man till exempel ibland kombinera Mirena spiralen med ett annat hormonellt preventivmedel. Eller så kan man då diskutera om man då skulle testa sån här Novasure-behandling till exempel. Och så det är jättesvårt att säga. Men någonting ska man ju göra med dig, för du är ju inte nöjd.
Så att, nej, precis. Så, ja. Prata med din gynekolog som har satt in spiralen.
Ja.
Och ger, att man inte ger upp och tänker så här, ja, nu får det vara så här. Utan att man liksom återkommer när det har gått ett halvår kanske, om det inte har hänt någonting med blödningarna.
Absolut.
Och att man då liksom... Ja, får gå vidare.
Och det kombinera olika metoder, det gör vi ju ofta liksom, och det är inga konstigheter.
Ja, och effektivt.
Men ibland så kan det ju vara så att man till exempel har fått spiralen av sin barnmorska, och då har ju barnmorskorna mindre möjligheter att kombinera olika metoder för att just behandla rikliga blödningar. Utan då är det ju en gynekolog som behövs liksom.
Mm. Är det farligt att ta tranexamsyra?
Nej.
Inte ens om man har haft blodproppar?
Nej, inte vid tillfällig behandling av riklig mens. Det finns inga kontraindikationer mot det. Det är extremt ovanligt att man har ett sånt, en sån risk för blodpropp så att man inte kan ta tranexamsyra. Och då ska man ju betänka också att man har väldigt ovanligt att man blöder så mycket om man har så lätt för att koagulera. Så att nej.
Just det. Mm. Var ska man söka hjälp? På sin vårdcentral eller till specialistvård?
Vid riklig menstruation tycker jag att man ska söka hjälp hos en gynekolog. Och det är därför att vi tycker att man ska göra en utredning till varför man blöder rikligt. Det är ju en sak att, som vi pratar om, den här tonåringen som kommer och blöder rikligt. Liksom så. Där behövs det inte ens en gynundersökning. Det tycker jag är jätteviktigt att påpeka också. Så att tonåringar ska ju inte vara rädda för att söka hjälp för rikliga menstruationer. Det är ju inte så att man måste göra en gynundersökning, hoppa upp i gynstolen och göra ett ultraljud eller någonting sånt. Utan då behandlar vi symptomen. Men är det så att man stadigt och stadigt får rikligare och rikligare menstruationer, då ska det undersökas. Man ska göra ett ultraljud, och det kan man ju inte göra på vårdcentralen. Så att man ska till en gynekolog, och... det är brist på gynekologer i vissa delar av landet, vilket är helt förskräckligt. Det är otroligt ojämlik vård. Men jag tycker att man har rätt som kvinna att kräva att få vård för det här tillståndet. Och annars så får man väl tyvärr då kanske pallra sig iväg då. De flesta människor i vårt avlånga land passerar ändå Stockholm någon gång per år. Och här har vi ju väldigt god tillgång till gynekolog. Och då tycker jag att man ska söka vård här när man ändå är här och boka en tid. Det betalar hemlandstinget. Så det är inga konstigheter med det. Utan man har rätt att söka vård var som helst. Det tycker jag att man ska göra.
Jag hade senast idag en gynpatient ifrån Ljusdal. Ja. Hade kommit hit till Stockholm för en gynkonsultation. Ja. Ja. Okej, nästa fråga. Det här är faktiskt samma fråga som kommit från två olika personer. Kan järnbrist öka blödningar? Har hört det från min barnmorska.
Att järnbrist i sig skulle öka blödningar? Nej, det tror jag inte.
Nej.
Eller det är ingenting jag har hört talas om.
Blöder man mer när man redan har järnbrist? Men det är ingen känd koppling.
Nej, inte vad jag vet.
Och sen så är det en person som undrar om du har några rekommendationer gällande blodgivning om man har riklig mens.
Ja, grejen är
att jag tror inte att
göra.
Man får inte lämna
inte
blod
man får
om
det heller, utan det där är ju en sån här, ett hälsoformulär som man fyller i. De kontrollerar ju också blodvärdet. Har man för lågt så får man inte lämna.
Mm. Nej. Så ska jag ställa, det här är sista frågan. Då är det en tjej som undrar så här, jag undrar lite över motsatsen. Jag blöder väldigt lite efter graviditet. Är det ett problem?
Nej, det är det inte.
Nej.
Ibland så kan det ju vara så att man har det man kallar för en retrograd menstruation. Det vill säga att blodet rinner ut bakvägen genom äggledarna ut i magen. Då får man ofta väldigt ont vid menstruation. Så att blöder man väldigt, väldigt lite och har väldigt, väldigt kraftig mensvärk, då ska man precis som alla andra söka hjälp faktiskt. Och få behandling för det så att man minskar blödningarna totalt sett faktiskt. Men har man inget ont och blöder väldigt lite, ja, då har man väl vunnit högsta vinsten.
Mm. Mm. Vad bra, Helena. Sen resten av frågorna har vi redan besvarat. Men är det någonting som du tycker att vi har glömt som berör just det här ämnet med rikliga menstruationer?
Nej, men jag tycker att det är så otroligt viktigt att det inte är en negativ sak att vara kvinna. Så att det här med menstruation får inte bli en negativ sak. Tycker inte du att din menstruation är ett problem, då tycker inte jag det heller. Men för de som har bekymmer så är det otroligt viktigt att man inte låter sig skrämmas från att söka hjälp med olika liksom, skrämselpropaganda på sociala medier och hur nyttigt det är att lära känna sin cykel och att kvinnor är gjorda för att menstruera och sådär. För det är ju bara bullshit alltså. Kvinnor är inte gjorda för att menstruera, utan kvinnor är ju gjorda för att vara gravida och föda barn och amma. Mm. Utan det här med att vi menstruerar så otroligt mycket idag, det är ett helt konstgjort tillstånd. Och det leder till hälsokonsekvenser och negativ livskvalitet för många kvinnor. Inte för alla, inte på något sätt. Men för många gör det. Och jag tycker att det är så viktigt att vi i vården finns till för de kvinnorna. Och jag önskar att man hade mer menskunskap liksom i skolan. Vad är normalt och vad är inte normalt? Men sen också när det inte är normalt, vad finns det för hjälp att få? För den informationen, den pratar vi väldigt, väldigt lite om. Och det är ju väldigt mycket så här, menskampanjer. Och, så här, jag brukar säga femwashing tycker jag man håller på med nu. Man pratar mycket om greenwashing, man ska prata om miljön. Men nu tycker jag att det är mycket femwashing också. Det vill säga att bara ett företag säger att man bryr sig om kvinnor så är det liksom ett jättebra företag. Men jag tycker till exempel de här menskampanjerna av olika idrottsförbund och sådana där grejer har liksom mer syftat till att normalisera liksom dåliga saker med mens. Som att mensvärk är normalt och då kan man stanna hemma från träningen, och blöder du för mycket då kan du också stanna hemma från träningen och käka broccoli. Och det går inte att bota en riklig mens med broccoli. Då ska du liksom käka 2 kilo broccoli om dagen. Liksom. Så att det där är bara trams. Utan har
och du ska
bekymmer,
ändå vara hemma då från träningen, för det minskar ju inte men mängden. Men
käka 2 kilo broccoli, nej. Det tar hela dagen. Jag håller inte alls med om det här, utan jag tycker att vi har kommit längre. Vi har kommit längre än så här. Vi har bra behandlingsmöjligheter och det går att hitta nästan någonting för alla som man trivs med och som gör att man fungerar bättre och mår bättre, och det tycker jag kvinnor förtjänar.
Mm. Ja, det är väldigt bra sista ord, Helena. Tusen tack. Du är ju en kämpe och du är ju ute överallt och sprider din kunskap. Och just det här feministiska perspektivet att vi ska inte nöja oss med att inte må bra. Det finns så mycket bra behandlingar och det finns så mycket kunskap. Och lyssna inte på skrämselpropaganda, prata med en gynekolog. Och lyssna på gympodden, brukar jag alltid säga.
Exakt. Alla.
Där riktigt har vi så faktiskt. Mycket smarta människor. Ah. Ja. Så Helena, tusen tack. Och vad tycker du att vi ska podda med dig om i nästa ämne? Vad vill du prata om?
Oj.
Vad är din senaste forskning?
Ja, men det, nej, men det är ju det här med, jag tycker ADHD och kvinnohälsa, det är ju det som jag brinner mest för just nu faktiskt. Ja.
Ja, får vi kanske ta en stund och lyfta det igen. Vi har pratat tidigare med dig och Lotta Borg Skoglund. Men det kanske finns lite nytt att ta upp där.
Ja, du, i alla fall. Till hösten kommer vi att ha mycket nytt. Så då kommer vi gärna tillbaka.
Ja, men du, då ses vi då. Och du är i Brasilien just nu. Och du ser så brun och fräsch ut. Ha det underbart på din resa.
Tackar, tackar.
Ha det bra, Helena. Hej då.
Tack, hej.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.